Tack Jesus för din närvaro. Tack Herre för din nåd, ditt liv. Tack Herre för din försoning och tack för att du är uppstånden. Du har skapat oss till din likhet och du älskar oss. Tack för det. Tack Gud för att du vill i våra hjärtan skapa det där rummet och möjligheten att lyssna. Jesus, möjligheten att lyssna så att det blir just din röst jag hör i mitt sinne, i min känsla, i min ande. Tack för ditt eget ord. Tack för kraften, vägledningen. Amen. I fredags så hörde jag på radion att den första tranan kom till Hornborgasjön. Det är jätteviktigt. Nej, inte så viktigt. Men vi har ju bott i Skara i 16 år och i slutet på mars så kan man åka till Hornborgasjön och det kan man räkna ända till 15 till 20 000 tranor. Och det är väldigt fascinerande att se vad som pågår. Man fattar inget, men ändå så ser man att det är massa saker som pågår. Det här med fåglars orienteringsförmåga, hur hittar de dit? Och hur hittar de hem? Och hur vet de att de ska flyga just dit och så vidare? Det är ju helt vetenskap det här. Och när man börjar tänka på det så finns det saker och ting att läsa också. Och det finns olika svar och jag är inte så bra på det där, men jag kan läsa. En del säger att det är genetiskt programmerat, men det är nog inte heltäckande svaret. En del säger att de orienterar sig efter stjärnor och solen och så vidare. En del menar att det är kustlinjerna som hjälper dem. En annan teori är att det är genom små magnetitkristaller inne i kroppen så skapas en inre kompass som gör att man på något sätt kan ta tillvara det här med jordens magnetfält och styrka och så vidare. Och så får man en riktning. Men den sista teorin, den är så här att fåglar kan se magnetfält. Se magnetfält. Och då var det intressant. Och då man kommer fram till att i olika försök så när fåglarna får in ljus i ögonen så går den nya teorin ut på. Nu måste jag läsa innan för det här verkligen över mitt förstånd. Den nya teorin går ut på att när ljuset träffar proteinmolekyler i ögats näthinna förändras deras laddning. När det sker så blir molekylerna känsliga för jordens magnetfält, varvid fåglarna styr sin kurs. Det har i sin tur att göra med polariserat ljus. Och så behåller de sin orienteringsförmåga. Det är lätt. Vi förstår väl alla det här. Varför har de inte kommit på det för? Ljus som gör att man kan se magnetfält och bevaras i orienteringsförmågan som fågel som flyger från Afrika upp till Norrland och mellanlandar i Hornborgasjön. Ja, det var ju roligt. Men idag ska jag dela några tankar från Lukas 10 som handlar om att ha orienteringsförmågan i livet och vad som hjälper oss att röra oss åt rätt håll. Det är fem verser jag ska läsa ifrån Lukas 10, 38-42. Medan de var på väg gick Jesus in i en by där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning och hon gick fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Jag tänker så här att likt fåglar så kan vi tappa vår orienteringsförmåga ibland i livet. Det kan vara ett överbelastat ansvarshjärta. Det kan vara besvikelse över människor, över Gud. Gud, varför har du inte gjort det här? Varför har du inte gripit in? Det kan vara ensamhet som tar över känslan att jag orkar inte längre. Det kan vara oro och bekymmer som blir centrum för min tanke och liksom drivkraft i hela livet. Och rädslan som kan sprida sig snabbare än ett coronavirus sprider sig. Så mycket i livet kan göra att vi människor tappar liksom orienteringsförmågan att komma framåt. Vi lever verkligen i en värld där Jesu ord endast ett är nödvändigt är verkligen aktuella, tycker jag. Att välja den goda delen är verkligen viktigt för oss, för dig och för mig. Och vad den goda delen är, det kanske många människor skulle ha andra svar. Men för dig och mig så är den goda delen det Herren Jesus själv. Han är den gode herden. Han är den som är den nödvändiga att välja. I den här texten skulle jag vilja påstå att vi kommer in och får ta del av ett gott själavårdssamtal med Jesus och Marta och Maria. Eller man skulle kanske säga snarare ett samtal som har friskvård, alltså friskvården och med livet att göra. Där Jesus och Marta och Maria möts i en trygg hemmiljö. Och så utspinner sig ett samtal som går på djupet hos de båda. Men den har också med hela orienteringsförmågan i vårt lärjungaskap att göra, den här samtalet. Jag skulle vilja peka på två saker idag som har betydelse för vårt hjärta och vår livsstil. Två saker som hjälper oss med orienteringen i livet. Den första saken som hjälper oss att orientera i livet, den goda delen och hjärtats enkelhet. I Marias liv så blir ju det här väldigt tydligt. Hon sätter sig vid Jesu fötter. Och du och jag kan inte fysiskt sätta oss vid Jesu fötter. Men att sitta vid någons fötter, det innebär också i biblisk bemärkelse att man talar om vem som är min herre. Vem som har den stora betydelsen. Vem som är mitt centrum. Vem som har auktoritet i mitt liv. Så det är i det här fallet när Maria sätter sig ner, så är det ju helt att hennes hjärta förlitar sig helt på honom som är hennes allt. Hon hade valt den goda delen. I vers 39 så står det att hon satte sig vid Herrens fötter. Men i själva grundtexten så står det att också Maria gjorde det. Vad då också, kan vi tänka? Jag vet inte vad du har för bild av det. Att du tänker liksom, jag har tänkt så. Jesus sitter där, Maria sitter liksom vid fötterna. Men i själva texten så står det att Maria också satte sig vid Jesu fötter. Och du vet att Jesus hade ju 12 lärjungar med sig. Och det var troligtvis inte så att Jesus sa: nu grabbar, ni vet Maria, Lazarus, Marta, det är mina bästa vänner, ni vet. Så nu får ni gå och hitta på något annat, för nu ska vi ha lite tid tillsammans. Utan hela gänget följde med och sattes vid Jesu fötter. Och Maria satte sig också mitt ibland lärjungaskaran. Alltså hennes, att hon sitter där. Jag är också en lärjunge till dig. Och kanske var det lite av det här som väckte irritation hos Marta. Men Jesus, han korrigerar henne inte utan och säger liksom, nej, hör du Maria, det är nog bäst att du gör som traditionen säger här, så gå nu och hjälp Marta. Utan han lät henne ta plats i lärjungaskaran. Han lät henne sitta där. Han ser hennes hjärta, och jag tycker det finns ett citat här från teologen N.T. Wright som säger, som är tänkvärt, citerar: berättelsen ska inte ses som ett inlägg i könskampen mellan män och kvinnor som förstärks med religiösa förtecken. Tanken är snarare att vi får upp ögonen för att Gud myndigförklarar människor och ger dem sin raka rygg tillbaka. Jesus ser alltså ända in i Marias hjärta. Och han ser att hon har tagit emot honom som sin konung i sitt liv. Och Johannes 12 säger hon den som smörjer Jesus för hans död, inför hans död. Så Jesus, kan man säga, han ser verkligen Marias odelade hjärta, hennes hela hjärta, och det var helt i förhållande till honom. Och jag tänker att det är en sån här sak som du och jag kan ta med oss. Vad är det som ger mig riktning i livet? Det är hjärtats odelade relation till Jesus. Man kanske skulle kunna säga att Maria är ett exempel på att vara före att göra. Eller man kan ju också säga att man behöver vara för att göra. Vi behöver stunden vid Jesus för att göra saker och ting. Så ibland tänker jag så blir det lite så här i våra liv i perioder att vi blir liksom inte tillgängliga för Jesus. Vi sitter inte ner och ni vet hur det är. Vi tänker, ja men nu ska jag läsa Bibeln, nu ska jag be. Och tankarna de snurrar överallt. Men, och vet jag att jag behöver det här. Och ändå så på något sätt så känner vi inte den där, eller vi är inte som Maria, vi bara lyssnar in i Jesus och sitter stilla. Utan så mycket pågår i oss. Och vi lever ju i en värld där mycket pågår hela tiden. Och det kommer in och det går upp och det snurrar, ni vet. Eller som Andreas sa, vi är med om saker och ting och det påverkar oss. Men jag vet inte hur du har det, men Gud ibland, kanske varje dag känner så, men ger oss nåd att få sitta ner och stilla oss. Och då vill jag märka att en så liten kort bön som Herre Jesus, förbarma dig, öppna mitt hjärta. Helige Ande, jag tar emot din uppfyllelse nu. Ge mig det, den bön för den här dagen du behöver. Bara en sån liten kort bön. Tycker jag, det var så mitt liv, för att säga, vi kan ju ha olika erfarenheter, leder till en välsignelse för dagen. Och jag vet att det är inte tack vare mitt steg som den här välsignelsen kommer. Och ändå så är det det här lilla steget som Gud välsignar, men inte proportion till hur mycket jag liksom av mig själv lägger in, utan i proportion till vem han är i mitt liv. Han är den goda delen. Så ett litet steg kan få stor välsignelse med dig i våra liv. Att få uppleva att hjärtats enkelhet och den goda delen Jesus som jag valt, det ger en ny orienteringsförmåga i livet. Det var den första. Den andra, den handlar om den goda delen och enkelhet i tjänande. Marta, jag tänker att om någon skulle ha en fest i byn så visste man vem man skulle fråga. Ja, men vi frågar Marta, hon är bra, du vet, och hon fixar det här med maten. Och hon kommer ihåg hennes fest. Marta som kommer från det arameiska ordet som betyder för övrigt matmor och husfru. Så här har vi ett syskon. Det var Lazarus, han är inte med i bilden, men vi har Maria som var en inlyssnande, kontemplativ själ. Och Marta som var matmor. Alltså, hur hade de det egentligen, tänker jag ibland, i huset. Men det var minst 12 lärjungar och här satt ju en syster som skulle kunna hjälpa till och fixa. Och man förstår Martas frustration över sin syster som i hennes värld inte hjälpte till. Men samtidigt när jag läste här så tänker jag, men den här frustrationen, den blev liksom anledningen till ett bra samtal med Jesus som gjorde att det kanske sjönk djupare någonting som blev till någonting bra i Martas liv. Det är som Jesus, han lägger varsamt handen över den här frustrationen, säger Marta. Kan vi inte prata om det här lite grann? Och så tänker jag att det är två saker som Jesus tar upp egentligen. Det här med bekymmer och oro. Jag tänker också på vad Jesus säger i Matteus 6:25. Om bekymmer så säger han: gör er inte bekymmer för ert liv. Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Men bekymmer, vänner, det är ju så här att bekymmer har inget stopp i sig, utan det jobbar framåt nästa dag. Och hur blir det om 2 månader? Bekymmer har en tendens att dra ut vårt liv fast vi inte är där. Vi har ju egentligen bara idag med oss som vi behöver bekymra oss om. Eller jag tänker på det som står i Matteus 6:25 när judarna ville gripa Jesus, så står det att inte under högtiden så att det uppstår oro bland folket. Alltså en oro som rörde runt och som skapade ett yttre handlingstryck sen. Det ville de inte vara med om. Och det är också någonting som oro kan göra. I vers 41 så säger ju Jesus: du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. 2 saker som lätt leder till att vi tappar orienteringen i livet, vart vi är på väg. Och Jesus vill hjälpa oss med det. Jag tror heller inte att det handlar om personlighet. Som att Jesus säger så, lilla vän Marta, var inte så orolig av dig. Du ska inte oroa dig så mycket, du vet. Det är bättre om du inte oroar dig. Att du har sån orolig personlighet, Marta, det är inte bra. Jag tror inte att det handlar om det, utan det var att Jesus säger: Marta, oro och bekymmer har tagit min plats i ditt liv. Det var besvärligt. Så man kan säga också det här med ansvar. Och det går en fin gräns mellan att ta ansvar och att bära ansvar i livet. Och lyssna. Och låta ansvar och bekymmer bli någonting som jag lever igenom. Vi ska ta ansvar, men det går en fin gräns där bekymmer blir någonting som jag lever igenom. Där tror jag att i vers 42 så säger Jesus: ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, alltså Jesus och hans närvaro. Och den ska inte tas ifrån henne. Och när den finns med i det som vi tjänar, och då tänker jag på våra vardagsliv. Ni är ställda i vardagen med grannar och skola, arbete och människor vi möter. Om den här enkelheten finns där vi kan se människors oro och bekymmer och inte liksom vara en del av det, utan like Jesus, bara vara stilla och ta emot det. Vara någon som tar hand om bekymmer och oro. Så tror jag att Jesus, den goda delen i våra liv, han som är det goda, han också låter sin kraft få gå igenom dig till dem du möter. Jesus säger att bara en sak är nödvändig. Återigen, där har jag tittat på lite grann. Det finns lite olika översättningar. Något faller bort. Jag vill lyfta in en. Får du se vad du tänker om det. En engelsk översättning säger så här. Marta, Marta, du oroar dig och bekymrar dig för så många saker. Men bara några är nödvändiga. Ja, verkligen en är nödvändig. För Maria har valt den goda delen och den ska tas ifrån henne. Några är nödvändiga, men skärpningen kommer, men bara ett är nödvändigt. Det som Jesus säger, Marta, jag älskar att sitta ner och äta din mat. Och det här brödet bakar, du vet Marta, jag älskar det. Men ännu viktigare för mig är att du ger mig en enkel måltid. Ska vi inte ta den där grönsakssoppan? Och brödet, det blir bra Marta. Vi behöver inte ha fest varenda gång jag kommer till dig. Gör som Maria, sitt ner, ta emot. Det där svaret tycker jag, det sätter ju ribban någonstans. Och jag tänker att det kan bli så att, eller det kanske blev så för Marta att hon fick hjälp att ställa ner någonting som hon bar väldigt djupt inom sig. Äldsta syster i huset. Ansvarig, kunnig. Det förväntas av mig. Och Jesus säger, Marta, ställ ner någonting av det som är drivkraften i ditt liv vid sidan av mig här. Ska du få ta emot den goda delen som jag har att ge idag. Och vänner, så kan det ju vara för oss människor. Det kan vara så. I seniorsamtal då pratade vi om syskonskaran. Var är du född i syskonskaran? Kan det vara så att du som äldsta syskon, det förväntades av dig att du skulle vara den som såg till dina syskon eller att föräldrarna förväntade så mycket av dig? Eller kan det vara så i en församlingsmiljö, tänker jag? Att det förväntas av, men hon brukar ju ta det där ansvaret. Och det egentligen skulle vara så att, ja, det brukar jag, men jag behöver få ställa ner någonting djupt inom mig nu och inte ta och bära det där ansvaret. Känsligheten i en församling mellan vilka vi är och var vi kommer ifrån och vad vi har med oss. Det är egentligen så viktigt. Den goda delen, den ska inte tas ifrån oss. Vi väljer den goda delen. Så tänker jag idag att det finns två saker som speglar något av som viktiga saker som speglar något om som gör att vi behåller orienteringsförmågan. Gästfrihet och beslutsamhet. Det går inte att säga någonting annat än Marta var gästfri om sig. Det kan man läsa i övriga texter att hon var verkligen den som ordnade med fester. Men jag tänker gästfrihet har en flera områden, flera dimensioner. Att vara gästfri i sitt hjärta är att ta emot varandra. Fysiskt kanske vid kaffet, vid fikat, att vi går till någon som inte jag har pratat med på länge eller någon som är ny. Det handlar om att också vara att utvidga gästfriheten i våra miljöer. Men gästfriheten handlar också om när du möter någon på gatan att lyssna utan att tänka vad ska jag svara, vad har jag för något. Bara ta in den människan som kommer till dig. Och såklart gästfrihet handlar också om den praktiska gästfriheten av mat och hus och alltihop och det där. Det är någonting som jag tänker att vi kan lära oss från mötet Jesus och Marta. Och jag tror att Marta växte djupare i sin relation. Och Maria som fanns där lyssnade, reflekterade. Orden liksom levde vidare, startade processer i hennes liv. Och allt som pågår på insidan fick också en riktning i hennes liv. Så till slut idag. Idag så står ett annat bord dukat. Det var ett dukat bord för Jesus hos Marta Maria. Men idag står ett annat bord dukat. Och det bordet har Herren Jesus själv dukat till oss. En enkel måltid där gåvorna av bröd och vin genom tron blir till fullhetens måltid av nåd. Och tron kan se det. För utåt sett är det bara små enkla, en bit av bröd, en oblat till och med, och vin. Men tron, din tro som Herren Jesus har gett dig, den ser djupet, rikedomen, framtiden, hoppet och evigheten på en gång. Det är en rik måltid. Och så har vi stannat idag för två individer, Maria och Marta, två lärjungar, vänner till Jesus. Men idag som församling så får vi möjlighet att bekänna endast ett är nödvändigt. Och det är att välja den goda delen, Jesus Kristus. Och han har själv betalt priset för den måltiden. Amen. Jesus, jag tackar dig. Tackar dig för vägledning och orientering tillsammans med dig i livet. Vilka vi än är, Herre, så känner oss fullständigt. Tack för att du vill vårt goda och du är vårt goda i evighet. Amen.